alla ser Blåvitt. Alla människor ser Blåvitt, hela världen ser Blåvitt.
Varför går man och ser på Blåvitt i fotboll?
Den fråga.
Det finns bara ett lag, det vet du.
Välkomna till Allt Blåvitt podcast. Vi är tillbaka efter ett ganska långt uppehåll. Jag heter Hannes Westlund. Jag kommer hålla i den här podcasten och jag är även redaktör på Allt Blåvitt. Med mig idag har jag Adrian.
Hallå.
Och Filip.
Tjenare.
Tja, gubbar. Idag ska vi prata om Svenska Cupen. Vi ska prata om Blåvitts årsmöte. Om lite om silly season och eventuellt varsin startelva och prata lite om truppen och ja, hur vi ser på spelarna i laget helt enkelt.
Fullspäckat program.
Ja, absolut. Vi inleder med Svenska Cupen och tänkte kolla hur ni tycker det har gått där, Adrian.
Ja, inledningen var väl inte så jättebra mot Trollhättan när man spelade 2-2. Och sen spelet har väl hackade väl lite i första halvlek mot Ljungskile också, även om det blev en målexplosion där i andra. Samtidigt så känner jag lite att det är början av säsongen. Det viktiga är väl egentligen att man är redo i fas till när allsvenskan börjar. Så vi gick vidare från gruppen och liksom vi fick hemmaplansfördel i kvarten. Man har gjort det man skulle göra, liksom, inte mer och inte mindre. Det är ingenting jag vill måla fram på väggen för heller. Liksom, det är stabilt.
Nej, jag håller med. Det finns ingen anledning att älta 2-2-matchen där i inledningen, för att jag tycker att det var bra att älta det när det väl hände och att vi verkligen fick spelarna att förstå att det inte var okej och att vi inte skulle gå mot en AIK-flopp denna säsongen. Men spelarna tog sig i kragen till andra matchen och vann med 6-0 mot Myresjö och Vetlanda, och sen blev det ju stora siffror även mot Ljungskile. Så jag tycker att spelarna tog 2-2-matchen på rätt sätt och gjorde alltid sin makt för att vända på trenden.
Absolut, jag håller med där. 2-2-matchen sagt, det var ju ingen höjdare. Det jag var lite, jag kan tycka man kan vara lite oroad efter den matchen, var ju hur vi reagerar när vi släpper in ett mål. När vi har en 2-0-ledning, släpper in ett mål. Och det känns som att spelarna tappar allt självförtroende, allt spel fullständigt sista 20 minuterna. Det gör mig lite, gjorde mig lite oroad. Sen har vi fixat till det efter, men lite frågetecken tycker jag ändå man kan ställa om hur spelarna reagerar rent mentalt på att hamna i en jämn match i slutet, liksom.
Jo, och jag upplever väl att spelarna gick inte in i matchen med kanske den största moralen och det största peppet. Vilket Lennartsson själv erkände i intervjun efter matchen att det inte var okej uppförande på plan. Så att det visade väl sig att spelarna tog uppgiften seriöst till nästa match, vilket då var mot Myresjö som är en sämre lag, men ändå gjorde allt sin makt för att styra matchen och prestera i 90 minuter. Så att de lärde sig en läxa, helt klart.
Ja, jag vill säga, frågan är om det är en självförtroendefråga och snarare en inställningsfråga. Det kändes väl lite som att man slutade spela fotboll efter man hade 2-0 och så släppte man in en reducering och stängde man väl lite att men det är ingen fara, det här löste sig ändå. Och sen så fick de ju ganska sen kvittering och då hade man liksom varvat ner så pass mycket att man kom aldrig igång igen riktigt.
Nej, för det var ju krampaktigt på slutet.
Ja.
Får man ju lugnt säga. Det känns så lite, det är väl lite fascinationen med kuppen också på något sätt, att det är ju det här som kan hända, att de stora lagen går in lite minst in i fan i Blåvitt eller i andra länder, liksom United, de är ju, som jag håller på i England, går ju alltid minst in i att de är United och ska vinna, och så går det allt åt helvete i kupperna, känns det som. Så att ja. Det är ju inget fenomen som vi är ensamma om.
Vi kan vara glada över att det är gruppspel i Svenska Cupen nu för tiden, för att förr har ju dessa insatser lett till att vi har åkt ut mot sämre lag, men nu
det är berört.
Dessa insatser har ju gjort att folk i år också åkt ut. Kolla bara på, nu är väl AIK inte ett bra exempel, men kolla på Djurgården som fick stryk med 4-2 mot Norrby.
Ja, de vinner en match i gruppspelet och det är mot det allsvenska motståndet.
Ja, så att det är så sätt, så ska vi väl vara ganska glada på det sättet. Det känns som att Blåvitt de flesta åren har tagit cupen ganska seriöst. Förutom möjligtvis mot Sirius i förra året. Men
Ja, ja. Det var ingen höjdare till inställning det heller, kan man inte påstå. Men Blåvitt är sagt vidare. Vi blev dessutom den fjärde bästa ettan, så att vi tycker att vi får hemmaplansfördel. Och lottades där mot Helsingborg. Hur ser ni på lottningen? Gabriel med Filip.
Det var väl det tuffaste laget vi kunde möta av de fyra vi kunde lottats emot. Och man vet inte riktigt vad man har i Helsingborg nu med Henrik Larsson som ny coach. Det känns som att han kan peppa igång spelarna och prestera över sin maxnivå som han gjorde med Falkenberg. Men sen vet man inte riktigt. Jag tycker inte att Helsingborg har presterat så bra i Svenska Cupen under de matcherna de har spelat. Och jag känner mig att IFK möter Helsingborg i en rätt period nu när Helsingborg inte fått igång i sitt spel riktigt. Och att vi kan dra fördel av det och att hemmaplans fördel hjälper jättemycket såklart. Jag tror att IFK går vidare, men man får ta uppgiften på största allvar och så kommer vi ha tur med att Lasse Wibe är en jättemålform just nu och kan hjälpa oss till seger.
Ja, nej, jag tror väl att ett problem med just Helsingborg är att det är ju ett lag som har väldigt mycket kvalitet, men som kanske inte riktigt förväntas ta sig in i den absolut guldstriden. Och då finns väl möjligheten då att de ser kuppen som en väldigt bra chans att ta sig ut och ta den på ett större allvar än vad Blåvitt gör så redan är klara för Europaspel. Så jag tror att Helsingborg lär ju vara väldigt taggade för den här matchen. Och det är ett så pass bra lag att ja, då får man ju verkligen inte slappna av mot dem. Men sen samtidigt så är det så att förra året så skrämde vi väl bort vårt Helsingborgsspöke lite genom att vinna med 3-0 på bortaplan och 6-2 hemma. Så att det är ju samtidigt så, vi har ju visat att vi kan slå Helsingborg.
Ja, de har dessutom, i alla fall som jag har förstått via Helsingborgs folk på forumen och sådär, att det är ett ganska skadeskjutet lag för tillfället, framförallt i backlinjen som jag har förstått det, där de själva verkar ha lite skrämselika inför vårat relativt duktiga anfallsspel då med Wibe och company. Så att vi får ju stå som favoriter helt klart, men sagt Helsingborg är inte ett lag vi historiskt sett har jätteenkelt för. Så att respekt är absolut på sin plats enligt mig, men vi ska ju kunna vinna i alla fall, tycker jag.
Ja, frågan är att Bojanic spelar från start i Helsingborg. Jag har inte riktigt koll på ifall han har spelat mycket under försäsongen, men
det han, han startade senast som jag förstår det, i alla fall.
Det är intressant hur publiken tar emot honom.
Ja, det lär inte bli applåder i alla fall, kan vi väl konstatera i alla fall, skulle jag gissa på. Men det är ju dessutom sådär. Det är ju alltid där släkten är värst. Vi kommer ju aldrig ihåg typ Falsetas, den kanske sämsta spelaren i Blåvitts historia. Nej, inte riktigt, men han var riktigt dålig i Blåvitt. Och vi kommer ju aldrig ihåg vad som hände när han spelade Gävle på Gamla Ullevi sen. Det är ju sin livsmatch och dunkade in två bollar när vi torskade mot dem något år. Vi ska se upp där, om inte annat.
Men man förhåller sig till Falsetas på ett annat sätt än om man förhåller sig till Bojanic. Falsetas har ju alltid varit noga med att poängtera att han har ett stort blåvitt hjärta och har alltid visat oss med respekt på ett annat sätt än vad Bojanic har gjort sedan han gick till Helsingborg.
Absolut, men sagt, släkten är värst. Jag är rädd för den där grejen. Alltså. Men vi ska väl inte vara jätterädda för Bea Bojan ändå kanske.
Det beror på hur taskig man ska vara, men intrycket man får av Bojanic ibland, det är väl lite att han kanske inte riktigt tar allting så jätteseriöst. Och det känns inte riktigt som den typen av spelare som knyter näven och kände att nu fan ska jag visa Blåvitt att de gjorde fel som släppte mig.
Nej, där kan jag definitivt hålla med. Han känns inte som den gubben, det gör han inte.
Jag läste en tweet han skrev, eller några tweets han skrev efter han lämnat IFK, när IFK spelade mot något lag i Europa tror jag. Då han på bosniska skrev på Twitter håntweets om Robin Söder, så att det visar väl lite om hans inställning. Och jag kan tänka mig att det finns flera i Blåvitt som gärna skulle vilja besegra Helsingborg också utifrån Bojanic-aspekten.
Kan vara så. Sen får vi även, om vi vinner mot Helsingborg ska jag säga, så har vi även hemmaplansfördel i semifinalen, där vi i sådana fall kan ställas mot Häcken och Norrköping. Hur ser ni på det motståndet? Så eventuella motståndet ska sägas. Filip?
Jag tror att Häcken går vidare från matchen mot Norrköping. Jan Andersson vet inte riktigt vad han har i S-armen, rockarmen, men Häcken känns som det bästa laget med de två, och jag tror att Häcken satsar också på kuppen som du var inne på med Helsingborg. Så att jag tror att det blir ett Göteborgs derby, och det blir jättekul för att det kan ju locka lika mycket, om inte än mer, publiken än vad Hammarby lockar. Så att då får vi två stora publikmatcher, och jag tror att även IFK är favoriter mot Häcken, för att av det jag förstått så har Häcken spelat lite svajigt ut stundtals i kuppen, speciellt försvarsspelet som det har brukat varit problem med de senaste säsongerna. Så att vi får hoppas att IFK är favoriter även mot Häcken och kan säkra en plats i finalen.
Vad säger du, Adrian?
Ja, jag är väl inte, jag tycker det känns ganska hugget som stucket mellan Häcken och Norrköping. Häcken är ju ett lag som har väldigt bra toppar när de formtoppar, men de är ju samtidigt ett lag som kan göra riktigt dåliga matcher till och från. Så det beror lite på vilken dag de har, både mot oss och mot Norrköping ifall de skulle gå vidare. Norrköping hade ju ganska dåligt förra året, och men det, spontant så känns det lite som att de är mer på gång i år. Och där har vi också en sån här släkten i värst situation eventuellt med Niklas Berkrot som numera spelar i Norrköping. Jag ser väl hellre att man möter Häcken faktiskt än Norrköping, för det är just att spontant är magkänslan är att vi har lite större problem med Norrköping än med Häcken. Men
vi kan läsa Häcken på ett bättre sätt, eller?
Vad sa du?
Vi kan läsa Häcken på ett bättre sätt, eller?
Ja, men lite så att Häcken brukar ju göra ganska bra match mot Blåvitt. Sen andra sidan så känns det som att de senaste åren så har Blåvitt tagit Häcken på väldigt stort allvar också. Och speciellt i avgörande matcher att man har ändå haft ganska bra statistik på Häcken de senaste 2-3 åren i alla fall. Jag drar mitt minnes. Och ja, men sagt, det känns som ett lag som vi kan ganska bra. Och det känns som att det är ett lag som kan dra mer publik till Ullevi än Norrköping och så. Så att jag ser nog hellre en match mot Häcken, även om jag tror att Norrköping också kan... Ja, jag säger 50-50 mellan Häcken och Norrköping.
Och jag skulle väl säga att det är underlaget som har vi för min del, antagligen tyvärr i båda matcherna. Så sett att jag... har för mig, om jag inte missminner helt fel, att Norrköping har haft ganska svårt på bortaplan. Till stor del för att de är ett konstgräslag, och att som både våran eventuella semifinal och även kvartsfinal mot Häcken då spelas på Gamla Ullevi och gräsmattan är riktig gräsmatta, så att jag tror att de får problem mot Häcken, men om de nu skulle vinna så tror jag att det är bättre för oss, för jag tror även att de får problem med oss på riktigt gräs. Så jag tror, för oss är det en fördel tror jag om Norrköping går vidare, i alla fall sportsligt. Sen publikmässigt är säkert Häcken att föredra. Så det beror ju på vad man väljer där. Sen tror jag att vi ska ha ganska bra chans med båda två, i allhet snabbt.
Anders, jag vill ta upp en sak som har gått mycket snack omkring nu i veckan. Det är ju, vi har ju även gjort kampanj för det genom Rasmus, vår skribent, i att vi försöker locka så mycket publik som möjligt till matchen mot Hammarby till helgen.
Hammarby.
Helsingborg.
Fel.
HF som HF.
Ja, precis. Fel HF där.
Det är precis samma sak. Men att vi ska locka så mycket folk som möjligt till HF till helgen på Gamla Ullevi. Vi vill ju nå... Vi har ju som målsättning 10 000. Och det låter jätteentusiastiskt och naivt nästan till och med. Men... får man igång en kampanj och köpa alla biljetter i god tid som kan locka folk, så är inte det, är inte de siffrorna jätteomöjligt. Speciellt inte ifall Hammarby kommer med ett bortafölje också.
Hammarby igen. Du var väldigt inne för att vi skulle möta Bayern, verkar man i alla fall. Det är ett som är säkert.
Hammarby väntar sig final då kanske.
Ja, det får väl anta det kanske.
Nej, sen så ska man ska ju absolut inte ta ut någon seger förskott. Vi måste ju faktiskt göra jobbet mot Helsingborg också, innan det betalar någon eventuell semifinal.
Absolut.
Och laget lär ju definitivt behöva allt stöd de kan få därifrån. Jag har ju hört att det är ganska mycket helsingborgare som tänker åka upp i Göteborg. Så att Helsingborg lär ju få sitt lilla stöd i alla fall. Och då är det väl bra om vi sätter ner foten och markerar till våran hemmaplan.
Ja, jag kunde tyvärr inte gå på matchen. Jag skulle gå i Nuno Gomes fotspår i Lissabon. Men jag får vara med i tankarna och kanske förhoppningsvis se match på en stream från ett soligt Portugal. Men det är ju som sagt en jätteviktig match för IFK Göteborg. Både att visa upp sina spelkvaliteter mot ett bättre lag nu. För att under försäsongen i Atlantic Cup så såg det ju spelmässigt ganska illa ut offensivt stundtals. Och det blir väl intressant att se hur väl vi står oss mot ett allsvenskt topplag.
Ja, absolut. I Atlantic Cup, jag fick förmånen att vara på plats och se matchen till och med, så mötte vi ju lag som håller högre klass, i alla fall i två av matcherna, än de flesta lagen i Allsvenskan. Och vi rosade väl inte marknaden offensivt, vare sig mot Dynamo Moskva eller mot Brøndby. Däremot såg det ju väldigt bra ut i kontrispelet i den första matchen i Atlantic Cup, där vi kontrade sönder vårt motstånd helt enkelt. Ganska klart. Men absolut, vi har inte mött något allsvenskt lag hittills i år, och det blir jäkligt spännande att se hur vi ligger till mot lag vi kommer möta i serien sen. Det gör det absolut. Och på biljettfrågan ska jag säga att vi sålde i förmiddag, så de gick ut, och vi har sålt 2,500 biljetter på ett dygn då alltså. Och att publikrekordet i så att säga lite mer modern tid i Svenska Cupen är hemmamatch mot ÖIS i semifinalen. Tror det var 2000, om jag inte minns helt fel. Då var det 7-9 på matchen, jag för mig att vi torskade på straffar. Om jag minns rätt vilken match det är. Så att 7-900 ska vi slå om vi ska ha den bästa cupsiffran för Blåvitt de senaste 15 åren i alla fall. 15 plus åren får man väl se. Och det ska väl inte vara en omöjlighet att ta både i kvarten och eventuellt semifinal, kan jag känna.
Nej, speciellt inte när vi har förutsättningarna till det nu när vi får spela på gamla Ullevi.
Nej, det underlättar ju onekligen helt klart. Det gamla rekordet är då alltså från gamla Ullevi kan vi säga, så att det har i alla fall ett par år för nacken. Och sagt, om jag inte minns fel var det straffläggning, och om jag inte minns fel så gick den så pass långt så att både Bengan och Niklas fick skjuta varsin straff. Alltså målvakten på respektive Blåvitt och just då fick gå in och skjuta straffar. Men vi torskade till slut, som sagt. Jag har inte missat galet här. Ja, har vi något mer vi vill säga om Svenska Cupen? Någon av er?
Nej, men förutom att det är jävligt kul att IFK går vidare och att AIK åkt ut.
Alltid trevligt att AIK åker ut. Det är liksom, det är någon form av årligt nöje nu för tiden att se.
Ja, det är så återkommande.
Ja, de torskade mot ÖIS, men vad fan var det, 4-1 och sådär de åkte ut mot. Sen åkte ut mot Sandviken och sen, ja, nu mot Hammarby liksom.
Ja, det var ett när de åkte ut mot Sandviken, så att det var ju ridå.
Ja, det var helt underbart, tror jag.
De har inte presterat i den nya upplagan av Svenska Cupen alls.
Det kan
och
inte
det inte guys gjort.
Nej, man kan ju säga Marco att de har ju inte varit i kvartsfinal eller bättre sen de vann kuppen senast när de slog oss i finalen 2009. Det är ju senaste gången de ens varit hyfsade i den här turneringen.
I året tror jag inte prata mer om.
Nej, det var ingen. Ja, det var mycket. Det var ju ett jävligt roligt år, men förutom just slutet. De sista två matcherna kunde ju.
Det var bättre.
Hade aldrig behövt hända. Men,
nej, precis.
Ja, men jag tycker vi går vidare till punkt 2 istället då, årsmötet. Jag vet ju att alla vi tre var på plats, även om en av oss lämnade i förtid för att han blev bitter. Filip, var det för övrigt om det var någon som undrade? Filip, varför lämnade du förresten?
Ja, jag lämnade i ren protest, gjorde jag. Nej, det gjorde jag inte. Det drog ut på tiden årsmötet och jag hade business att göra hemma, så att jag hann inte medverka under hela årsmötet, men jag befann mig under de viktigaste punkterna.
Ja. Businessen hemma var väl att du skulle se Arsenal United då, antar jag?
Det vet vi inte. Det är inget jag kommer att bekräfta här.
Nej, jag har sett andra halvlek också, det var ingen höjdare ändå, så att det kunde lika väl stannat kvar.
Jag tror att vissa supportrar kan se det allvarligt ifall jag skulle prioritera något annat än IFK Göteborgs årsmöte, så att vi kan ju lämna den punkten för nu.
Ja. Men det var ju ett årsmöte som ändå, i alla fall enligt mig, blev lugnare än förväntat, eller vad ska jag säga. Håller ni med där?
Ja, det tycker jag väl ändå, även om Filip han ju till och med ställa lite frågor till tappade namnet på det.
Carl Hjartun var ordförande,
ja, var den Carl Hjartun. Och sen så var det väl lite folk som var ganska högre och längst bak, men övrigt så tyckte jag det gick förvånansvärt lugnt till. Man var ju lite oroad för att det skulle vara väldigt mycket ja, det skulle bli någon slags storm kring det här minusresultatet som man ändå visar upp, som är ganska stort. Och det är klart, det diskuterades ju väldigt mycket, men ändå på en bra nivå kändes det som att man tog upp de frågorna man hade, och man liksom gav den kritiken på ett konstruktivt sätt som man ville ge, liksom prata om att hur kan vi göra det här bättre i framtiden, och liksom typ hur kan vi göra så att medlemmarna inte får en chock när det liksom kommer ett minusresultat på 10 miljoner. Så ja, jag tyckte det var ett, med tanke på förutsättningarna så var det ändå ett ganska lugnt och konstruktivt möte.
Var det ett lugnt, det var ett lugnt möte kan jag hålla med om, men var det ett sunt årsmöte? Fick vi ut det som vi ville få ut? Och med vi så säger jag merparten av supportrarna som märkbart var irriterade på siffrorna inför årsmötet och ville ha mer dialog. Vilket i och för sig ordförande lovade, men tror vi att han håller det?
Ja, du kan ta det. Okay. Jag ska faktiskt erkänna det att jag var lugnare när jag gick till årsmötet än vad jag var när jag gick därifrån. För jag hade ju liksom, jag tyckte ledningens eller styrelsens förklaring till minusresultatet lät ganska betryggande på förhand. Man såg liksom, jag menar, vi har släppt Sobralense, vi har släppt Nordin Gerzic, vi har bytt tränare. Det har varit en hel del engångskostnader, och det verkar inte helt orimligt att man tar en ganska stor smäll i år för att bli av med alla de engångskostnaderna. Så det i sig kändes inte jättekonstigt. Men sen tyckte jag att det fanns ett visst motarbete mot den öppenheten som begärdes av vissa medlemmar. Och det tyckte jag var, det gav ju liksom en viss känsla av att vadå, finns det någonting att dölja här? Jag trodde allting ni sa var sant liksom. Så man blev lite
uppfattning där, absolut.
Ja, just oviljan att besvara vissa frågor och liksom att försöka, det kändes på något sätt som om man försökte undanleda lite, och, eller ja, nu tappade jag helt uttrycket, men ja, någon undanledningsmanöver på något sätt. Och det tyckte jag kändes lite oroväckande, att man kände ett sånt behov av att inte vara helt ärliga. Sen förstår jag ju, som man pratar om lite, att du kan inte liksom sitta och lägga ut din budget offentligt, men man kan ju ändå kommunicera med medlemmarna på ett mer öppet sätt än man valde att göra.
Och det är som sagt, det ska ju sägas att de har lovat att det ska ske också, att det blir, ska vara mer öppet. Det ska bli mer transparens, och det ska komma någon form av delårsrapportering. Så får vi se i vilken form och hur många gånger under året det kommer ske. Det ska diskuteras i styrelsen. Men det man kan säga är att om de helt och hållet skulle gå emot årsmötet, så kommer de ju få det ganska hett om öronen om ett år. Och jag tror ändå de har så pass självbevarande drift, de flesta i styrelsen, att de förstår att vi kan inte göra riktigt vad vi vill heller. Så att jag skulle ändå tro att det kommer bli mer öppenhet. Sen får vi se om det är tillräckligt eller om man behöver säga till dem igen nästa år.
Det var ju ordförande som påstod att det ska vara mer öppen dialog, eller kanske inte dialog, men att det ska vara mer öppet om hur det ser ut till medlemmarna, vilket jag inte riktigt litar och tror på, då Carl Hjortun, som jag tycker har lekt kurragömma sen han tog över ordförandeposten förra året, han påstod att han redan har förmedlat att det ekonomiska resultatet för 2014 inte såg bra ut för medlemmarna. Och när jag då ifrågasatte att han hade förmedlat detta, så påstod han att han hade förmedlat detta via telefon och via mail till de som har ringt in och frågat. Och jag köper inte riktigt den förklaringen, för att man kan inte vara öppen mot folk som bara frågar över telefon när det är en så pass allvarlig situation som vi faktiskt är i. Då måste ordförande ta den rollen att gå ut och berätta för medlemmarna hur det står ut, hur det står till, och inte bara till de som ringer in. Om det ens nu stämmer att han har varit öppen om allting för de som har ringt in, det vet jag inte. Om det är Hjartuns sätt att förmedla, så har inte detta årsmöte givit mig ett skit, för att vara ärlig.
Ja, så jag har väl fortsatt någorlunda förtroende för styrelsen och även Hjartun. Han har bara varit ordförande ett år och det kan förhoppningsvis så växer han in i rollen mer och mer ju längre tiden går. Så att, och gör han inte det så lär han inte bli särskilt långvarig på posten heller, om man ska vara lite krass.
Ja, som sagt, jag kan ju egentligen hålla med Filip om det han säger. Att ja, just det svaret på den frågan tyckte jag kändes väldigt inkonsekvent. För först så sa han väl lite som att ja, men det har jag sagt, eller det första svaret egentligen när frågan togs upp var väl, om inte jag minns helt fel, att vi sa inte att situationen var bra, vi sa att den var under kontroll. Och sen efteråt så liksom flöt över lite till att ja, men vi har ju faktiskt sagt att det var dåligt i ett mejl eller telefonsamtal. Då blir man lite typ att hur står det till här egentligen? Jag vet ju faktiskt inte liksom vilket som är sant eller falskt det är, men det är, jag noterar i alla fall en viss inkonsekvens i svaren som jag kan tycka att inte är oroande, men som skulle kunna vara oroande. Sen så känner jag väl ändå att ja, man ska liksom inte måla fram på väggen andra gången utan det uttrycket, men det behöver inte vara så illa som man lätt kan spekulera i och tro att det är. Att jag har ändå fortsatt förtroende för dem ett år till, men man kommer att hålla ett lite vaknare öga under kommande året på sådana frågor som transparens till exempel.
Men du Adrian, du som inte var så jätteorolig över det ekonomiska resultatet, vi andra, det kan ha varit i samma lugn som du hade varit ifall det hade förmedlat mer tydligt om hur det såg ut, vilket inte har gjorts. Så jag tror att IFK bara förlorar på att inte förmedla hur det ser ut, för att då växte en större oro bland supportrarna, vilket inte är sunt någonstans.
Det håller jag helt klart med om. Med tanke på vilka domendagsrubriker som togs upp i många klubbar. Jag läste någon krönika som jämförde Blåvitt med Gais till exempel, bara en sån sak. När man pratar om att ja, nu har vi bara ett år kvar, sen är elitlicensen borta. Och, jag menar, det fanns ju på allvar folk som pratade om konkurs, och att man i det läget inte säger någonting. Jag bara liksom, ja, men vi släpper årsrapporten den 2 mars. Det tycker jag känns lite oroväckande, att man inte liksom tydligare förklarar direkt liksom när hela den här stormen börjar att så här ligger det till, det är inte så farligt. Nu var det väl lite så här att man av erfarenhet vet om att media gillar att överdriva saker och ting, så man liksom typ att man tog deras rubriker med en väldigt stor nävesalt och så försökte man titta liksom vad känns rimligt, och så man fick ju gräva lite i det för att känna sig lugn, om man säger så. Och det är ju inte ett lugn som har getts till mig av styrelsen eller ledningen, utan det är ett lugn som man själv har försökt skaffa sig själv.
Sen kan man ju säga att delar av det här är ju rent bokföringsmässiga förluster. Alltså vi väljer att skriva ganska mycket saker förra året som vi kunde skriva på i år om vi ville ha jämnare för det resultat. Vi väljer att säga att Ludvig Augustinsson såldes 2015 istället för 2014 till exempel. Kan vi säga att om Ludvig hade sålt 2014 så hade vi faktiskt gått plus förra året. Med marginellt visserligen, men ändå hade vi gått plus. Så att delar av det ska man ändå, man får ändå se det som för vad det är lite. Bokföring kan se väldigt knepig ut. Man kan välja att ta jävligt stora förluster ett år för att ha mindre kostnadskostym åren efter liksom. Så jo, det behöver inte vara så jäkla illa i det här egentligen. Nu har de lovat att spelartruppens kostnader ska ner på samma nivå som de var 2013, vilket jag säger, berättar man fel, 42 miljoner tror jag det är.
44 tror jag.
44 tror jag, ja. Den var uppe på 58 då år, så det är 14 miljoner skillnad. Och är de ner på 44 igen så ligger vi relativt bra till, då ligger vi 10 miljoner minus på driften. Det är inte kalas givetvis, men det är ändå så att vi redan nu utan att sälja någonting så ligger plus minus noll om allt annat är oförändrat. Nu vet vi att det inte är det med tanke på sponsorsfrågan. Dock sa de ju även, det kanske var det mest intressanta enligt mig som man fick ut, alltså nyhetsmässigt under årsmötet. Inte om ni noterar det, det är nämligen lite förbifarten mer eller mindre, men att vi ligger väldigt bra till på sponsorsidan, bortsett då givetvis från att vi inte har någon sponsor vare sig på övre ryggen eller på magen för tillfället, men att vi i övrigt ligger bättre till än någonsin tidigare. Det är ju ändå i sammanhanget en positiv nyhet.
Ja, det noterade faktiskt under mötet att de tydligen har tagit in ganska mycket mer pengar på övrig sponsring det senaste året. Och det känns ju väldigt positivt, och man sa ju ändå också att man har någonting på gång till till bröstet på tröjan, eller magen blir väl. Så att det känns väl, ja, som jag sa tidigare, när jag gick in till mötet så var jag inte så orolig över ekonomin alls egentligen. Just som du säger, att man gör den här sortens bokföring, det vet jag ju om från när man har jobbat tidigare i livet och så också, att man skriver saker på olika år för att det ska se bra ut. Antagligen har man skrivit, det tyckte jag man kunde läsa mellan raderna nu också, att de har ju valt att skriva till exempel Augustinsson på nästa år för att man ska få ett bra resultat nästa år. Och det blir väl en följd av det, blir väl att man kan klappa sig själv lite på axeln och säga, kolla vilket bra resultat vi gjorde i år.
Ja.
Och jag menar, sånt gör man ju, det är inget konstigt med det. Det jag egentligen, som jag sa tidigare, tyckte var oroväckande, det var väl snarare liksom hur man har behandlat kommunikationen av sådana här frågor när de har dykt upp. Och ja, som sagt, det är väl egentligen där det stora skonklämmer för mig framförallt.
Helt enig. Och sen vill jag också ta upp den här sponsorfrågan lite, för att jag har fått höra om att Prioritet Finans vill gå ner till 4 miljoner per år via sponsring, och med ytterligare 4 miljoner ifall vi skulle vinna guld. Men alltså, jag har fått höra från folk som är insatta att marknadsvärdet för stjärnsponsorer nu är 2,5 miljoner per år ungefär. Det vill säga att det inte är närheten av det som Prioritet Finans var villiga att erbjuda IFK Göteborg. Så frågan är då ifall IFK själva visste om att marknadsvärdet var relativt låg till skillnad från det som Prioritet Finans ville erbjuda, eller om de helt enkelt tyckte att det var värt att göra sig av med Prioritet Finans och inte gå back, men få in mycket mindre inkomst från stjärnsponsoren än vad man skulle fått med Viberg.
Ja, det kan ju vara så att man väljer att göra som många andra svenska klubbar. Malmö är väl det som dyker upp först i huvudet där, när man som har ett väldigt stort sponsorsnätverk och har någon form av ganska litet VVS-företag på tröjan, på magen om jag inte minns fel, rörläggaren är det som står på tröjan. Det är ju liksom inte det största företaget på jordklotet som alla förstår. Och det man har hört var vilka nivåer det rör sig om där, så är det ju inga jättemånga miljoner direkt. Utan det är väl de siffrorna du pratar om, Fili, alltså 2,5-3 miljoner. Och absolut, vi lär nog inte få så mycket som vi hade kunnat få från Prioritet. Oavsett nästan vilka vi får in. Får vi in 3 miljoner på tröjan så är det nog helt okej, antagligen. Men det som är ganska skönt är ju att man blir av med Nils Wiberg och hans mer eller mindre galna utspel. Det är faktiskt bli ganska skönt om man håller sig till att kommentera om Halmstad och Djurgården det här året, måste jag ju ändå säga.
Ja. Det kan man ju tycka. Frågan är om det var rätt läge nu när ekonomin ser ut som den gör.
Ja, så det är ju upp till föreningen att göra den bedömningen. Och har du gjort de bedömningarna, att vi får inte riktigt mycket små sponsorer som kan väga upp det i det långa loppet, så ser jag inte någon nackdel med att vi så sätt sprider ut risken mer på att lämnar 10 stycken små sponsorer, så är det inte hela världen. Men om Prioritet med 8 miljoner lämnar, så är det ganska stort problem om man inte kan täcka upp det med annat. Om man nu väljer att ha mer små sponsorer och med några stycken, och kanske även fler halvstora sponsorer, så tror jag att det i slutändan kan ge absolut lika mycket pengar, och det behöver inte vara någon dålig idé alls. För då slipper vi folk som vill ha inflytande på mer eller mindre odemokratiskt sätt köpa sin inflytande helt enkelt i vår förening, vilket de faktiskt inte har rätt till enligt mig.
Sen tycker jag det är lite intressant som togs upp under årsmötet, att man sa faktiskt rakt ut att man vill inte devalvera IFK Göteborgs värde genom att ta in eller förlänga med Prioritet Finans. Jag vet inte om man ska se det som en stor peak mot Prioritet, eller om det är att man anser att budet var så pass dåligt. För jag håller ju verkligen med om att samarbetet med Prioritet har ju på många sätt dratt Blåvitts namn lite i det mörka. Om vi tar till exempel den här uppdragna granskningsreportaget som var för några år sedan, Och Nils har ju haft väldigt många uttalanden som man kanske tycker att i situationer man kan tycka att han borde ha hållit tyst istället. Sen vad gäller värdet på Blåvitt så tycker jag man ska komma ihåg att Blåvitt har väl en ganska unik policy där i Sverige, att man du köper ju egentligen inte bara platsen på magen, du får ju väldigt mycket mer i det paketet som huvudsponsor för Blåvitt. Blåvitt har ju alltid sålt alla sina tröjor med sponsortrycket på, till exempel, alltså de supportertröjorna man köper. Det ser du ju inte hos Djurgården, hos AIK eller Malmö, där är ju tröjorna helt rena. Och samma gäller med träningsuniformen, att Blåvitt kör ju med, när prioritet var sponsor så hade ju Blåvitt prioritet på allt, överallt verkligen.
Det kan man säga, det har de fortfarande, tyvärr. Det är bara matchtröjorna vi har lyckats skrapa bort det på, kan jag säga.
Ja, jag har försökt skrapa bort det från min matchtröja också, och det var fan inte jävla lätt, så jag kan förstå att det liksom har blivit kvar.
Nej, på träningskläderna, nu ska jag ju köpa nya träningskläder som jag fattat det, men även på typ lagfotot som släpptes nu i dagen, eller ja, det släpptes inte det officiella lagfotot, men Vickla var det väl som var där och stod i bakgrunden och fotade samtidigt som fotograf gjorde, och även där ser man att alla tränare sitter med prioritet för hans på bröstet.
Det sa de att de skulle ta bort
det. Då ska Photoshop bort det såklart, men ja. Det säger ju ändå lite om hur att träningskläderna och sånt har ju fortfarande det på. Men det är ju inte konstigt att våra U17-grabbar som spelar Mika fortfarande på tröjan, eller gjorde det i fall för ett par år sedan, så att det är inte alltid det går så jävla fort i vår kära förening, tyvärr.
Nej.
Det jag har fått höra också, ifall detta stämmer, för detta låter lite osannolikt, ifall det stämmer, men att när Prioriterad Finans ville gå ner från 8 miljoner per år till 4 plus 4, det vill säga ytterligare 4 miljoner vid guld, så sa IFK nej för att de trodde att de skulle få mer miljoner från en annan stjärnsponsor, vilket inte ens är rimligt att ens vara i närheten av 4 miljoner, så att därmed så är det ju en miss av IFK för att de tror att att det var värt så mycket mer.
Det behöver inte vara orimligt med 4 miljoner i för sig, men visst, jag tror inte heller att vi lär ju knappast få mer i alla fall, det tror jag absolut inte.
Nej.
Men sagt, så har vi varit inne på ett par gånger nu att mervärdet i att slippa prioritetsfinans och de skriverierna som finns där är nog ganska stort också enligt mig. Man kan säga att all publicitet är bra publicitet, jadi, men det finns gränser även där liksom. Det har inte varit sett så jävla professionellt ut när Wiberg gått ut och sagt det ena dummare efter det andra i tidningarna. Det har det verkligen inte gjort. Det är däremot som Prioritet Finans kan vara bra för, det är väl att det kan bevisa hur mycket sponsor Blåvitt skulle kunna få betyda för ett halvstort företag som inte är jättekända för, så att säga, den stora allmänheten. För Prioritet Finans har ju, som jag har förstått, ekonomiskt skjutit ganska jäkla bra i höjden efter det här. Så att den exponeringen har gjort att de har, så jag har förstått, det mer än fördubblat sin omsättning till exempel. Det är kanske bara jag som har hört felaktiga rykten om att det är så pass mycket, men att det har varit ett väldigt uppsving för dem och deras varumärke. Så att...
Ja, nej, men det stämmer. Men jag tittar på deras omsättningar från när gick de in med Blåvitt. Det var väl 2000...
Ja, det är ett fyraårsavtal, så det var 2011 då.
Ja, det var inför säsongen 2011, va?
Ja, precis.
Ja, jag menar, sagt, omsättningen har nästan fördubblats sedan dess.
Ja.
Den har väl gått från, jag menar, låg på 240 någonting, nu är den uppe i 380 istället.
Det är en ganska tydlig ökning i alla fall, onekligen.
Ja, exakt. Och det känns ju helt klart, jag menar, jag hade aldrig talat om Prioritetsfinans innan de började sponsra Blåvitt, och då bor jag ändå nära det. Alltså, jag bor nästan granne med deras huvudkontor, och jag har aldrig liksom tänkt att företaget finns. Och nu känner väl typ i alla fall hela idrottsintresserade Sverige till dem.
Ja, precis. Så att det är sagt, om inte annat så kan vi kanske använda det i sin, när man diskuterar utåt med företagen, att visa att det här är ändå vad det kan ge någonstans. Så att är ni dessutom ett trevligt företag istället, till skillnad från Prioritet Finans, kanske dessutom kan ge ännu mer liksom. Jag har även sett någon statistik från Google hur sökningen på prioritetsfinans ser ut, och det är det liksom inga sökningar alls. Sportsförstånd med Blåvitt skjuter upp till hur mycket sökningar som helst, sen störtdyker igen i för sig, men ligger ändå på en högre nivå än det gjorde innan, och sen så kommer det ytterligare toppar då med framförallt runt Uppdrag granskning-grejen såklart. Men det visar ju ändå att det fick ändå upp allmänvetandet kring företaget ganska mycket. Så att det finns ju ändå fördelar med sponsor och fotbollsklubbar, uppenbarligen i alla fall de stora. Så att det borde finnas ett värde i det, kan man tycka.
Ja, helt klart. Så att nu sitter jag faktiskt med siffrorna framför mig. 2010 var omsättningen 239 miljoner kronor om året. Och 2013 var den 328 miljoner kronor om året. Så att under de tre åren så har den ökat mer än 100 miljoner.
Ja. Och då har det dessutom gått ytterligare ett par år efter det. Så att det har nog prioritet för finans har knappast förlorat pengar på det här. Så det man ju kunna sammanfatta det hela med. Även om de puttar in 8 miljoner om året.
Ja.
Så att det var väl ekonomiskt sett en ganska bra affär för allihopa. Sen för Blåvitts varumärke kan man ju diskutera hur bra affär det var däremot. Och sportsligt gav det ju tyvärr inga gul. Så att ja. Summa summarum, prioritetsfinansieran kanske inte är vårt stoltaste ögonblick, men nu är vi i alla fall klara med det och går väl kanske stärkt ur det förhoppningsvis. Får
vi se om Djurgården tar några guld med prioritet istället?
Känns väl mindre troligt om man ska vara sån. I alla fall inte i år med tanke på deras trupp.
Ja.
Ja, har vi sökt in på silly season nu eller efter ekonomisnacket?
Ja, jag tänkte det. Precis. Silly season. Vi har ju varit en minst sagt rörig, händelserik, smått kaosartad och stundtals ganska fantastisk silly season, skulle jag säga. Där. Vi har... Frågan är om vi någonsin haft den här spelavsättningen från ett år till ett annat. Det är, vad är det, 7-8 spelare ut och lika många in ungefär. Det är exceptionellt i svensk fotboll mer eller mindre där.
Ja, Djurgården hade väl också några år när de har haft jättestor spelomsättning. Men framförallt så tycker jag att alltså, det var ju länge sedan silly season var så jävla silly som i år. Så om man tittar på vad det har ryktats om. Jag menar, det var ju något tillfälle till och med det var någon som på allvar försökte påstå att han trodde att vem var det, Michael Essien var på väg till Blåvitt.
det är fruktansvärt bra rykte var det. Och det diskuterades ju helt allvarligt inom vårt forum ganska mycket ett tag där. Alltså det är att folk ja, tycker, men det här är ju inte orimligt.
Ja, men man hittade så här helt absurda sätt att förklara att det här kanske faktiskt funkar. Han hade varit i Göteborg för typ 3 veckor sedan och sen man bara lite typ, va? Hur är inte det här jätteorimligt?
Det är så att vi skulle värva en spelare från Milan, för er som inte vet vad han spelar för tillfället. Även om han inte på något sätt är ordinarie i det laget, så är det ändå liksom... Det är väldigt sällan spelare som inte har klara kopplingar eller rutter i en klubb som Blåvitt går från Milan till Blåvitt liksom. Det händer inte.
Och inte med löneposten. Vi får komma ihåg att SCN spelade innan Milan i både Chelsea och Real Madrid. Jag kan tänka mig att löneposten är så hög att knappt Milan klarar av att hålla ekonomin i styr med SCN i laget. Så att Blåvitt skulle ha råd med honom tyder inte mycket på.
Nej, men det är ju samma med var det Michael Bradley som uppe ett tag också, som vill ha någon så här årslön på typ, alla månadslönen var typ ett par miljoner kronor i månaden liksom. Det snackar vi alltså typ halva vår spelartrupp i övrigt.
Fast det var väl det på hans farsa skulle ansluta till Blåvitt.
Ja, oh, men alltså vem, tror vi helt seriöst att han vill ta en lönesänkning på motsvarande kanske 95% eller något för att spela med, för att få träna farsan liksom.
Nej, jag har inte sagt någonting.
Det är därför jag säger, ryktena har ju stundtals varit helt uppåt väggarna liksom.
Nej, man kanske tänker att de har tjänat sådana pengar att nu spelar de fotboll för att det är roligt att spela fotboll.
Ja, jag vet inte. Men just Bradleys fall är han väl typ 27 eller något sånt där. Så kan jag tycka att han har några hyfsade år kvar innan han behöver varva ner med farsan i jämförelsevis en ganska mycket sämre serie med extremt mycket mindre ekonomiska förutsättningar liksom. Det är det är ganska få av oss som bara, om farsan kommer att erbjuda ett jobb där du tjänar, jag tjänar jag nu 150 spänn i timmen och jag istället ska tjäna typ 10 i timmen liksom. Det finns få jobb som är så pass roliga liksom att jag hade tänkt, men den lönesäkningen kan jag lova.
Och vilka spelare i den moderna fotbollen tycker det är kul att spela fotboll nu för tiden? Jag tycker mest att de gnäller och vill ha mer lön för varje dag som går.
Jag tror det finns ganska många som tycker det är roligt att spela fotboll där, men framförallt kollar du Blåvitt så ser man ju att man ser inte att alla av dem älskar livet som fotbollsspelare, det har jag ingen aning om, men se på en sån som Sebastian Eriksson eller på ännu mer kanske en sån som Emil Salomonsson, så finns det helt klart. Emil Salomonsson är ju
det jag menade. Men nu sitter jag på alltså, spela för Milan till exempel. Jag har inte sett någon av dem som riktigt njuter av fotbollslivet. Jag tycker mest att jag har varit gnäll från dem varenda dag. Och det är ju så himla underbart att vi blåvitt istället har idoler som Emil Salmonsson som inte gjort en dålig match när han kom till Göteborg och ger allt i varenda närkamp och varenda situation på plan. Jag tycker ändå att det inte har kommit till den moderna fotbollen så långt i IFK. Det glädjer mig att vi har såna spelare som Sebastian Eriksson och Emil Salmonsson i laget.
Ja, helt klart. Sen ska man ju faktiskt... Ja, nu är det helt dåligt rykten, men det gick ändå ett rykte om att Lasse Vibe skulle ha tackat nej till 44 miljoner i Kina. För att antagligen gjorde han väl inte det bara för att han kvar i Blåvitt, men... Det indikerar ju ändå att pengar inte alltid är allt i vår fotbollsvärld. Än i alla fall.
Nej, sen med just Lasses fall kommer han nog göra sig en hyfsad hacka i sommaren. Då kan vi nog...
Ja, det är väl lite det som är
risken. Ja, vi kan vara ganska säkra på att det blir nog... inte 44 miljoner om året, men om han tjänar 20 miljoner om året i England istället så...
Jo, det
funkar det nog också ändå.
Jag älskar ju Lasse Vibe och han har min största respekt, men det verkar som att vissa supportrar tror att han dissade Kina för att spela Göteborg i 2 år till. Ja. Men det är ju för att han ska gå till en bättre liga i sommar med all sannolikhet.
Ja, helt klart. Men jag tänker väl mer som så här att han verkar ju ändå vilja ha någon sorts glädje i livet och liksom kommit till den insikten att 44 miljoner kronor är jävligt mycket pengar, men det är inte värt att bo vid gränsen till Nordkorea för de pengarna. Då är det bättre att liksom typ ta halva den summan och stanna kvar i Europa.
Ja, och det får man säga att det visar ju ganska mycket med vad vi är en klok person, vilket vi visste. Det är ju en kille med som uppenbarligen har huvudet ganska bra på skaft. Han är ju till exempel, inte för att utbildningen säger allt, men har ju, om jag inte minns fel, så är det någon form av master från Copenhagen Business School typ. Så att det är ju liksom...
Ja, som man studerar vid sidan om.
Ja, precis. Det får man ju inte hur som helst ändå heller liksom. Så det är en ganska smart kille som har en även efter fotbollen antagligen kan ha ett ganska bra arbetsliv och sådär, så att och han kan tjäna bra med pengar i sommar i Europa, i något tredje land. Ja, riktigt tur kanske han har ett glassigt ställe i Frankrike något liksom, så att
ja. Men jag hade inte ens varit sur på Lasse Vibe för han lämnade för Kina, för att jag på Twitterflödet var det folk som var jättebesvikna över att Lasse Vibe hade tänkt sig lämna till Kina, ifall det nu stämde. Men det förstår inte riktigt jag, för att alla har respekterat och förstått att Tobias Hussein lämnade för Kina för betydligt mindre summa också. Och ändå Hussein uppvuxen och är IFK Göteborg på ett helt annat sätt än vad Lasse Vibe har den connection med oss IFK. Så att jag hade förstått Vibes flytt till Kina mycket mer än vad jag förstår Tobias Husseins flykt, även om jag respekterar Tobias Husseins flykt också i Kina.
Ja, där jag håller helt klart med där också. Vibe har ju på rekordkort tid blivit någon form av superrekord för Blåvitt. Jag ska komma ihåg att killen har spelat IFK i 1,5 säsong. Det är inte särskilt lång tid liksom, att han skulle byggt upp någon jättestor koppling. Det är klart att han har en koppling till Blåvitt och han verkar trivas här ganska bra. Han verkar trivas jävligt bra i gänget så. Och han har mycket kompisar i laget, så det vet jag liksom att och han är jävligt omtyckt liksom från alla håll och kanter. Men han har spelat här i 1,5 år liksom. Det är inte längre än så trots allt. Vår koppling, emotionella koppling till honom är nog större än hans emotionella koppling till oss, jag är ganska säker på. Vilket kanske inte är fallet på samma sätt, i alla fall inte samma med typ Emil eller med Seb till exempel, som jag har helt andra kopplingar till Blåvitt av förklarliga skäl liksom. Så att det får man ändå inse liksom, att Lasse Vibe är ju inte Blåvitt det största på jorden, men för Sebastian Eriksson är det Blåvitt det största klubben på jorden, och det är skillnad liksom.
Ja, helt klart. Sen så om man ska gå tillbaka lite där till att lämna för mer pengar, så tycker jag väl i allmänhet att många supportrar ibland kanske typ, ja, men man ser sitt eget lag som väldigt viktigt, och jag tror man har lite svårt att se vilken uppoffring många fotbollsspelare i den moderna fotbollen ändå tvingas göra. Alltså går du tillbaka till typ 80-talet, jag menar, man läser intervjuer med Glenn Hussein, han pratar om hur de liksom typ de hängde på krogen efter matcher och sånt, och liksom alltså, fotbollen tog inte upp lika stor del av spelarnas liv tidigare. Man spelade lite matcher, man tränade lite träningar, och sen så levde de ett vanligt liv vid sidan av. Så är det ju inte riktigt idag längre, utan jag menar, alltså elitsatsningar som görs på spelare redan liksom i 14-15 års åldern, att redan där får de ju liksom säga hej då till så stor del av sitt sociala liv och i, tyvärr i många fall även typ stor del av sin utbildning. Jag hade själv en kusin som erbjuden så här ungdomskontrakt i Celtic, och det slutade med att hans föräldrar sa till honom att han inte fick ta det, för att det hade inneburit att han la undan så enormt mycket annat av sitt liv för möjligheten att eventuellt bli fotbollsspelare. Och jag tror att man måste komma ihåg det, liksom, att de som faktiskt lyckas, de, när karriären är över, så är det nog svårt för dem att ta igen det de har förlorat om man inte får väldigt bra betalt under sin fotbollskarriär.
Verkligen. Och de som har lyckats tidigare är de som också har haft levt livet vid sidan om och haft det bra vid sidan om fotbollen. För jag tror att det är väldigt viktigt, speciellt när man kommer in till en ny klubb och ny förening, att det finns ett socialt liv vid sidan om. Och där känner jag att IFK har jobbat väldigt mycket, att spelarna ska känna att de får ett socialt liv. Man försöker gärna para ihop spelare med varandra och få dem att hitta nya kompisar och få dem att hitta ett kontaktnät så tidigt som möjligt efter flytten hit. Och att det känns som att IFK värnar på ett annat sätt än vad andra klubbar gör, att det ska finnas ett socialt liv för spelarna och ett socialt alternativ, vilket jag uppskattar och tycker är jättebra. Det är bara, men det får inte gå till överdrift. Jag gillar ju dock att Batistuta och Rui Costa en gång i Fiorentina hade en partyvilla de festade i varenda kväll, och ändå lyckas erövra Florens och göra mål match efter match, trots diverse alkohol, alltiga drycker i deras partyvilla. Men det gäller ändå att spelarna på det bra vid sina omplanen, och att det funkar socialt, som du var inne på tidigare.
Ja, och det tror jag är någonting Blåvitt har lyckats väldigt bra med också. Jag menar, titta på spelare som Bjärs, Wernblom, Berg, egentligen hela den här fika-ligan som de så fint kallas av vissa, alltså som hade en grupp som umgicks väldigt mycket på fritiden, och som liksom typ att man läser ju på Twitter till exempel hur de pratar om att de måste återförenas och att de saknar den gemenskapen och sammanhållningen som de hade i Blåvitt, som de inte känner att de har i sina nya lag. Så jag tror helt klart att det kanske inte väger upp för x antal miljoner, men jag tror helt klart att står och väljer mellan två klubbar så ligger Blåvitt väldigt bra till i det läget, just med det sociala man gör utanför.
Och det är därför vi har haft så enkelt att plocka hem hemvändare också, som kan ha gått i Blåvitt tidigare i karriären bara för att de har trivts så mycket här.
Ja, precis.
Så är det absolut. Nu, vi tappade väl spåret lite med vår Silly på sitt sätt, även om det var en utvikning av övergångar och så, kan man säga. Men vad tycker ni om våra nyförvärv i år egentligen? Vi har ju en ganska lång radda, men kan vi prata lite övergripande om det är någon ni känner att ni vill lyfta fram speciellt åt positivt eller negativt håll? Får ni göra precis som ni känner, men Adrian, vad tycker du om de spelarna som kommit in i laget?
Överlag så måste jag säga att jag tycker det faktiskt är en enormt imponerande silly season. Det hade inte varit för att det blev ett sånt liv om den här Mr. X som inte dykt upp, så tror jag folk hade varit enormt glada med vad vi ändå fått in. Ankersen är ju liksom en spelare som, alltså, han vill egentligen nästan lite för välmeriterad för att gå till allsvenska redan när han kom hit.
Definitivt.
Så det tycker jag liksom, det är ju ett enormt meriterande nyförvärv egentligen. Sebastian Eriksson, okej, nu har han varit långtidsskadad, men han var ju liksom ordinarie Serie A och var uttagen till EM eller EM, ja, tappade jag det, men han var uttagen till landslaget i kvalet i alla fall när han skadade sig, så att det är ju också ett väldigt starkt nyförvärv. Och Mikael Boman är en spelare som jag har tyckt att har imponerat mig när han har varit i Halmstad, och nu kanske inte han går rakt in i startelvan, spelar inte med Vibo och Engvall i elvan, men det är ändå ett starkt nyförvärv, samma med Tom Pettersson som har gjort väldigt bra ifrån sig som mittback. Det enda nyförvärvet som jag liksom inte känner kanske att är helt klockrent direkt, det är väl Haitham Alsami, som känns lite mer som en framtida värvning, att man spontant får ju känslan där att man har värvat in honom för att han kan bli väldigt duktig. Han har liksom inställningen och motivationen för att bli duktig, men han var väl oprövad, så det återstår att se hur lite det blir med det. Men jag tror samtidigt inte att det är ingen dyr profilvärvning heller, så att jag är väldigt nöjd med våran silly season än så länge. Och jag ser egentligen, skulle dyka upp till nyförvärv av hög dignitet, så är det bara en bonus. Än så länge så är det en av de starkaste silly seasonerna vi gjort på länge. är min åsikt.
Vad säger, känner du Filip?
Jag gillar CSI-snen väldigt mycket om vi får in en kreativ central mittfältare, för att jag ser den förstärkningen som jätteviktig och någonting som jag jättehelst hade velat gå in säsongen med. Och jag hoppas in i sista att det kommer en kreativ central mittfältare in i laget, för att Tom Pettersson har gjort det jättebra under försäsongen som central mittfältare ur ett defensivt perspektiv. Han har varit jättebra och det har varit viktigt att ha honom där. Men när vi ska föra matcher mot lag som AIK och Malmö FF på hemmaplan, då funkar inte det att ha Tom Pettersson som central mittfältare, eller Gustav Svensson kanske, utan då måste Tom Pettersson, jag tycker Tom Pettersson är jättebra och kan vi se honom som mittback bredvid Bjärsmyr, men som central mittfältare när vi ska styra matcher på hemmaplan, nej, då vill jag ha in en central mittfältare. För att Laul var inne där på Aftonbladet idag och sa att han tyckte att Blåvitts offensiv såg bra ut men att defensiven sviktade. Och jag känner att jag känner det exakta motsatsen till det. Jag känner att vi kommer ha bättre spelare på de offensiva positionerna, men att den offensiva spelsättet vi har spelat har inte funkat alls. Och att spelsättet defensivt har fungerat betydligt bättre. Och det upplever jag att vi måste få in en kreativ central mittfältare som kan få igång passningsspelet på mittfältet och också kan ge en extra dimension offensivt. För att som det såg ut nu under försäsongen mot bättre motstånd så fick vi inte alls upp vår offensiv på en bra nivå. Och jag tycker att det såg ganska låst ut stundtals. Så att en mittfältare är jätteviktig att få in, tycker jag. Och jag är inte nöjd förrän vi får in en central mittfältare. Jag tycker att det har varvats i överflöd av backar den här försäsongen ifall vi inte får in en central mittfältare.
Det var min fråga där. Sebastian Eriksson tycker jag är den spelaren du pratar om. Han har en jättebra passningsfot. Han, om vi kollar, det ser ju senast mot Ljungskile som ändå, om vi ska gå tillbaka till den lite snabbt, jag tror folk glömmer av hur pass bra Ljungskile var förra året. Det här snackar vi om ett lag som kvalade till Allsvenskan, som var typ, jag tror de var 2 eller 3 poäng ifrån att gå rakt upp i Allsvenskan förra året. Vi vann med 5-0 till slut och Sebastian Eriksson var kanske bäst på plan. Är inte han den spelaren, och framförallt när vi möter lag som Malmö med den offensiva tyngden de har, kan vi verka spela med Sebastian Eriksson och säg vem som helst av de här som nämns, Birke Bjarnason eller något sådär liksom, som är mer offensivt duktiga än de är defensivt duktiga. Jag är rädd att vi i sånt läge får en extrem offensiv tyngdvikt och att Laug faktiskt kan få rätt i den frågan i sådana fall. Hör och häpna, för han tror inte han kan så mycket om blåret i övrigt egentligen, om jag ska vara ärlig. Men att om vi kör med Sebban och en offensiv inne i mittfältet eller tillsammans på i mitten med Riks och Ankersen, som Ankersen jobbar ju hem ganska mycket tycker jag, vill jag sätta han. Men Riks joggar ju inte ens hem liksom. Han kör söndagspromenad hem om man har tur liksom. Och så Viberg och Engvall på toppen längre gör ju inte heller många meter defensivt, vilket de inte ska göra heller. Och så har vi Emil som är ganska offensiv på högerkanten. Ja, vilka fanns det? Någon ska ju försvara också liksom.
Jo, det är klart. Och Malmö MK har varit ett dumt exempel. För det går inte den matchen vi kommer föra i mest. Men tänk på bra lag som kommer backa hem. Och speciellt med en spelidén som Lennartsson vill. Han vill ju att vi ska ha mycket, mycket passningsspel och ett bra dimensionellt offensivt spel. Och jag gillar Tom Pettersson jättemycket. Det är inte så att jag vill peta honom på något sätt. Utan jag vill se honom som mittback. Jag tycker han har jättebra spetsegenskaper som mittback. Men Hannes, säg ett lag som kommer back hem på Gamla Ullevi. Nu har ju AIK en väldigt fin offensiv till nästa säsong. Men känner jag Alm rätt så kommer de ligga ganska lågt borta mot oss. Och då ser inte jag att det duger med Tom Pettersson som mittfältare bredvid Sebastian Eriksson. För Sebastian Eriksson är ju en tvåvägsspelare. Han är ju en kreativ spelare och har bra passningsfot. Och har utvecklat den än mer i Italien. Men jag känner ännu inte att det är tillräckligt om vi ska styra matchen mot AIK hemma. Att vi har en mittback, så pass mittback som Tom Pettersson är som central mittfältare. Inte i 4-4-2 under Jörgen Lennartsson.
Ja, så återigen, jag är inne på att vi har, om vi skulle ha en till offensiv mittfältare bredvid Sebastian Eriksson, så har vi i princip 8 offensiva spelare på planen.
Vi vill inte ha en
De enda defensiva skulle ha är två mittbackar och en målvakt. För alltså Emil Salomonsson är ju inte defensivt lagd någonstans. Han är ju ganska duktig defensivt för att han är så jäkla snabb så han hinner ju hem. Men han är ju en offensiv kraft. Om du kör Haitham på vänsterkant så är det en offensiv kraft. Nu tycker jag i och för sig inte jag det kommer in på sen att Haitham ska starta. Men det är en helt annan sak. Men vi har kreativa passningsspelare på ytterpositionerna. Söre Riks är en kreativ passningsskicklig spelare.
Ja, och jag ser inte absolut, och jag ser inte att vi kommer ska gå jätteoffensivt mot Malmö och så vidare, men det finns ju lag som kommer backa hem och lämna en köttmur framför oss i vissa matcher.
Men sagt, vi har väldigt väldigt mycket offensiva spelare. Vi måste ha lite balans också liksom.
Central mittfältare Hannes, utan en som är passningssäker och kan föra upp ett passningsspel. Anders Svensson är ju inte jätteoffensiv, men han är ju, ger ju den här extra dimensionen till Elfsborg med en grym passningsfot och som kan ge mer alternativ offensivt än vad Tom Pettersson kan göra. Och då nämner du Sebastian Eriksson, men jag tycker inte att det räcker med bara Sebastian Eriksson, utan jag vill ha, det behöver inte vara en jätteoffensiv, utan det kan vara en kreativ spelare som Anders Svensson som ligger rätt position defensivt, men som också kan hjälpa till att få upp ett anfallsspel. En sån spelare jag vill ha.
Ja, det kan man ju önska, absolut. På många sätt. Men jag förstår ju att det är ganska svårt att hitta sådana spelare av den kvaliteten att de gör mer nytta för Blåvitt än Tom Pettersson eller Gustav Svensson gör på mittfältet. Sådana spelare kostar. Alltså det kostar mer pengar att ha offensivt kunniga spelare än defensiva och destruktiva spelare. Det får man också med bilden, och vi pratade förut om ekonomin, att den är som den är lite. Jag ser inte truppbalansen som ett problem i dagsläget, även om jag vet att många andra gör det.
Jag hade kunnat se Gustav Svensson ifall han kommer tillbaka till en riktigt bra form som han var innan han lämnade IFK, som central mittfält bredvid Sebastian Eriksson, för att där kan ju han vara ett offensivt hot också med sin passningsfot och kan styra upp spel på ett helt annat sätt, medan Sebastian Eriksson löper upp och ner och gör grovjobben också, där Gustav Svensson kan ges utrymme med sina fötter, för han har ju bra fötter när han är som bäst, men Tom Pettersson, nej, inte riktigt som central mitt för mig. Jättegärna som mittback, men inte som central mittfältare i 4-4-2.
Ja, jag vet inte, jag får nog hålla med Hannes här egentligen, att jag, det står väl och faller lite med hur bra Seb återhämtar sig från sin skada. Största farhågan för mig för säsongen är väl egentligen att han tar upp en ny skada och inte riktigt kan spela. Då sitter vi fast där med Gustav Svensson och Tom Pettersson, som båda två är mer defensivt lagda. Men jag tycker väl ändå att med Seb på plan så han har ju en av allsvenskans bästa passningsfötter i min mening, framförallt när han drar en lång pass. Kanske inte riktigt lika mycket i kortpassningsspelet, men de långa bollarna slår han med en precision som få andra spelare i allsvenskans nivå har. Och då har vi samtidigt både Sören Ankersen som visar tydliga tendenser att han gillar att gå in i banan, som också har liksom väldigt klarar av tempoväxlingar och ett väldigt snabbt passningsspel på ett bra sätt. Så jag är egentligen inte alls orolig för offensiven på det sättet. Och om inte annat så har ju både Vibe och Engvall, de ska inte heller glömma, att Engvall är ju både stark och teknisk. Han har lyckats ju, i alla fall under förra säsongen så var han ju väldigt duktig på att hålla bollen. Och Vibe har ju en enorm teknik i både när han har, framförallt när han har fart. Och jag har väl upplevt att i många matcher, framförallt under hösten förra året, när man spelar mot lag som ville dra hem och backa ihop, att det hjälpte liksom inte riktigt, för att Blåvitt spelade så snabbt att man liksom sprang förbi den parkerade bussen ändå. Så att, och det hoppas att man kommer kunna göra i år också. Nu är väl inte Ljungskile ett jättebra exempel på det, för att vi fick vårt 1-0 mål på en frispark och efter det så kunde vi kontra in 4 mål, men det var ju ändå ett lag som kom och skulle parkera bussen på Vallala mot Blåvitt och de fick stryk med 5-0. Så att, ja, jag är inte så jätteoroad för det, och förutsatt då att Seb håller sig hel. Utan honom så ser det tunt ut, och det är väl det som jag känner mig framförallt orolig för.
Där kan jag hålla med dig absolut, Adrian, att om Gud förbjuder Seb går sönder, då sitter vi i en situation som inte är bra, absolut verkligen inte bra någonstans. För Tom och Gustav tillsammans på inledningsfältet, det såg vi nere i Portugal, att det är inte det händer då heller inte mycket. Och det sa ju båda de två, de intervjuerna vi gjorde med dem där nere, att de var ju helt uppfram med det själva. De, som Gustav uttryckte det, ingen av de två lilla gubbar som drar 10 motstånd och skjuter upp den i krysset. Och det är de ju liksom, och det, så är det ju. Men frågan är ju då, vad ska vi vara för spelare i sådana fall? Jag ser ju hellre i sådana fall någon ung kille som kanske inte nödvändigtvis behöver spela i A-laget. Eller A-laget får man ju vara med, men inte vara med i startelvan i alla fall. Vecka ut och vecka in. Som kan backa upp Seb ifall något händer och få speltid i matchsituationen där vi verkligen behöver lirka upp något jävla eller något skit hemma på Gamla Ullevi i 80:e minuten och vi fortfarande 0-0. I sånt läge kan vi släppa in något mer, ännu mer kreativt och släppa helt på handbromsen liksom. Men så att för min del får det jättegärna vara en ung kille som inte är etablerad helt och hållet än, med hög uppsida så att säga liksom. Mycket hellre det än att värva in någon etablerad som ska rakt in i startelvan, så sitter vi där med felbalanserat, vilket jag faktiskt tycker att det blir.
Och vi värver, ja, in. Fast vi vill tänka på att Lennartsson har velat få in den här kreativa mittfältaren som då inom media kallas för Mr. X bredvid Sebastian Eriksson, vad jag verkar. Så att det känns som att det ändå var Lennartssons plan att få in en kreativ mittfältare, vilket jag hade hoppats på också skulle bli av, vilket verkar inte bli av nu i vinter. Och sedan, du tänker på en ung central mittfältare som även är kreativ. Hur ser det ut med den här inre mittfältaren från Ghana som har slutit i sommar? Är det en spelare som du menar?
Jag har ju inte sett någonting alls med Sabah Lawson som du nämner här. För övrigt kan vi ju nämna med anslutningstiden där du säger i sommar. Jag kan säga att det verkar vara lite delade meningar när han kommer hit igen. Han själv skrev på Twitter så sent som för ett par dagar sedan på en fråga. Fick frågan, när kommer du hit permanent med att vara här, alltså Göteborg? Varpå han svarar, nästa månad. Vilket jag så skulle vara någon gång i april i sådana fall. Bara som en brasklapp så där, släng in att han finns på Twitter, han har skrivit det där. Han ska ju ha bra engelska och sånt, så det borde inte vara någon missuppfattning språkligt eller någonting, utan det, han kanske kommer hit lite tidigare, men från början skulle han ju kommit hit nu, för han, det är ju Sabah Lawson har ju fyllt 18 och Blåvitt får värva honom liksom, så att säga, så han får komma till Göteborg och spela fotboll här nu. Det får ju inte Kasim Prosper göra som är den andra nyförut, för han är fortfarande bara 17 år och man får inte värva afrikanska spelare som är under 18 helt enkelt. Men så jag vet inte hur det ligger till, men det är möjligt att Sabah Lawson kommer vara här ungefär till den allsvenska starten enligt han, eller i alla fall ganska tidigt i allsvenskan enligt honom själv på Twitter.
Men han är så Adrian, det är ju, om jag fortsätter på spåret att Lennartsson och Gren verkar vilja få in den här Mr. X som ska vara en kreativ mittfältare, då blir det väl ändå Sebastian Eriksson plus den här Mr. X på mittfältet som är enligt Lennartssons plan.
Det är väl troligt. Då får man ju hoppas, eller jag hoppas i sådana fall, att det är en sån spelartyp som du pratade om innan sen. Inte en renodlat offensiv kraft. Alltså jag vill inte ha in någon av de här
killarna. Att vi skulle få in en renodlad offensiv
mittfältare. Jag vill inte ha in någon av de här som typ Malmö värvat, Berget och Eikrem och sådär, som känns som halvt anfallare liksom. Eller väldigt, väldigt offensivt lagga typer. Det du nämner alltså med en tvåvägsspelare med god passningsfot, det är sagt, det vill väl alla lag ha. Alltså det är ju typ en Meima Langu liksom vi pratar om med något här. Absolut. Det vill jag jättegärna ha också. Om vi hittar det så fine by me liksom. Men jag tror inte att det är ett problem att spela Sebastian Eriksson och Tom Pettersson som inutfältare i Allsvenskan under våren. Jag tror inte vi kommer tappa poäng på det om vi säger så.
Jag är inte lika självsäker som du är. Men vill du gå Tom Pettersson som centralmittfältare för Gustav Svensson för dig? Och i så fall, ska vi inte använda Tom Pettersson som mittback?
Tom Pettersson vara eller icke vara som mittback beror lite på det som har kommit ut de senaste dagarna, som vi också kan prata om lite nu. Med den norska backen Thomas Rogne, är det va?
Eller? Ja.
Som ju ska vara ett väldigt välmeriterat nyförvärv. Vi pratar ganska stor ekonomisk investering, om det är Fotbollskanalen har kommit ut med om det stämmer. Så det är 3,5 miljoner i sign-on och 120 000 i månadslön, vilket inte är på något sätt är högst i Blåvitt, men det är mer än jag tror att det är mer än Lasse Wiberg tjänar för tillfället till exempel. Så att det är ju inte vad som helst vi värvar in, och det är ju en spelare som är tänkt för startuppställningen, kan jag ju lova i sådana fall. Och vi petar inte Bjärsa i dagsläget, det tror jag är ganska hugget i sten om man säger det så. Så att, så att då har du i sådana fall Romne och Bjärsa som jag tror är till 99% kommer att göra liksom, om han värvas in och är ens i närheten av vad Blåvitt verkar tro att han är i sådana fall. Med tanke på den ekonomiska investeringen som kommit ut. Nu är det ju inget klart än, så vi kan inte säga att det kommer bli så här. Men i sådana fall så finns det ju bara en plats för Tom att ta vägen om man ska spela. Och det är mittfältet. Och om han eller Gustav är bäst, det är fan inte en enkel fråga enligt mig, om man ska vara helt ärlig.
Jag tycker, mellan de två?
Alltså Gustav, jag tycker Gustav gjorde jäkligt bra vissa matcher i Portugal till exempel. Framförallt mot Dynamo tycker jag gjorde jäkligt bra. En match där vi var väldigt defensiva och Gustav kom till sin rätt på många sätt. För att han får spela liksom. Hans uppgift i den här matchen är ju i princip att försöka paja allting han kan för Valbuena liksom. Fick ju en ganska taskig uppgift att få. Men det är ju en sån uppgift som passar Gustav ganska bra. Och där gjorde han jättebra. Andra matcher han gjort, det har inte varit lika bra. Så att det är inte alls en enkel fråga vem som ska starta dem enligt mig. Det är kanske, om det här nyförvärvet blir av, så är det den enda platsen i laget jag inte tycker, som inte jag tycker borde vara självklar.
Kanske. Hur som helst så tycker jag att det är fel prioritering att lägga pengarna på ytterligare mittback. För att jag känner ju så här, att ifall, nu var jag inte jätteför att vi skulle köpa Lundemo eftersom det blev så mycket pengar. Men köpa in en mittback för mycket pengar istället för Lundemo med sign-on och lön och allt innebär. Så jag hade lagt de pengarna på Lundemo till exempel. För att som jag upplevde så vill jag helst starta med Sebastian Eriksson plus då Mr. X som central mitt. Och ha Bjärsmyr och Tom Pettersson som mittbackar. Där Patrik Dyrestam och Hjalmar Jonsson kan konkurrera om de andra mittbackspositionerna, och att Heath Pierce istället ses som en vänsterback och kan konkurrera med Haitham Al-Sami och där fått balansen. Nu har vi istället Bjärsmyr och Tom Pettersson som mittbackar plus Rogne, plus Heath Pierce, plus Hjalmar Jonsson och sen Patrik Dyrestam som är en jättelovande talang. Jag vill att Patrik Dyrestam ska upp mycket mer i hierarkin än att köpa in ytterligare mittback som får konkurrera ut Patrik Dyrestams chanser att få speltid. Det vet vi inte hur det ser ut, men som jag tycker balansen hade sett perfekt ut i laget ifall vi lagt pengar på Mr. X istället för att lagt pengar på ytterligare en mittback, för att jag känner inte att det är prioritering i lagbygget. Så där är jag kritisk mot var det läggs fokus.
Ja, jag kan väl egentligen säga att man får. Ja, alltså, ska man säga, det går väl egentligen tillbaka till grundfrågan, hur ser Blåvitts offensiv ut kontra defensiven, och jag håller ju jag håller väl inte riktigt med Filip i det att defensiven ser starkare ut än offensiven, för jag känner väl att det största frågetänket faktiskt ligger i backlinjen snarare än mittfältet offensivt. Då jag kan känna att Sebastian Eriksson är en jävligt duktig spelare liksom. Han är, i mina ögon så är han faktiskt den här tvåvägsspelaren med passningsfoten som vi vill ha. Jag tycker helt klart att det är en roll han kan axla, och samtidigt så har vi så mycket spelare på mittfältet som kan, alltså inte permanenta lösningar, men som kan täcka upp ifall det skulle hända någonting. Man ska inte glömma att vi faktiskt har Martin Smedberg-Dalense som ingen har pratat om alls än, som ändå producerade väldigt mycket poäng förra året och liksom har väl hamnat lite skymundan här nu bakom när Ankersen kom. Han har ju testats in i mitten och han gjorde inte riktigt bort sig, om man säger så, i mitten i alla fall. Han skulle ju kunna gå in, både Ankersen och Riks har ju också spelat i mitten och skulle kunna gå in om man känner att man behöver ha mer offensiv kraft mittfält. Så då, alltså, du skulle ju kunna ta in Ankersen och sätta Dalense ute på högerkanten och så sätt få ett mycket mer offensivt mittfält i de matcherna när det behövs. Och det är väl lite det jag har fått intrycket av att är Jörgen Lennartssons ambition också, att han vill att spelarna ska kunna byta position. Jag tror att det är därför jag har sett så många spelare på nya positioner, för att han vill kunna flytta runt vid behov. Och då kan jag väl känna att ett av de större problemen faktiskt ligger i backlinjen. Nu hade jag visserligen, nu får jag visserligen hålla med Filip om att jag tycker att Tom ska vara mittback i först och främst. Men om vi inte ser honom som en mittback, så har vi egentligen ingen riktigt klockren förstevalsback bredvid Bjärsmyr. Det är ju liksom, då har vi Hjalmar Jonsson eller Heath Pierce, och vilket vi ska lägga till är att han har ju faktiskt bara kontrakt i sommaren egentligen, så att det är ju inte säkert att det blir längre än så av honom. Och sen så har vi Alessandro ute på vänsterkanten, och så länge Adam är skadad så har vi ingen riktigt klockren ersättare där, eller förutom Hjalmar. Jag vet inte, jag känner att där ligger faktiskt vårt största problem, att vi har ingenting för något sönder i backlinjen. Då blir det väldigt mycket runtrörande, och det är väl där vi vill röra runt minst av alla lagledare. Så att, nej, jag får nog säga att jag ser hellre faktiskt att man tar in en riktigt bra mittback, och än att man tar in en ny offensiv men en ny passningssäker tvåvägs mittfältare.
Vad skulle brista i defensiven ifall du skulle få en skada på någon av backpositionerna? Jag känner inte att det finns en sån situation. Jag känner ifall du får en skada på Haitham eller Sami, så går Heath Pierce in, och får vi en skada på en mittback kan Heath Pierce gå in där. Och sen har vi Wille Nordström som kommer från ungdomsleden och fått avlagskontrakt, som också konkurrerar med ytterbacksposition. Och,
som är skadad
nu, men han kommer tillbaka om inte så länge.
Jo, men där ska vi upp i matchform och sånt. Keelan, han har ju varit borta i ett par, tre månader om inte jag missfinner mig. Så att det, jo, vi ska nog inte räkna med han jättemycket under våren i alla fall, Billy. Och dessutom så är Billy, alltså min syn på Billy är att han lite är som det typ av Sulay flyttas upp. Han är med ganska mycket för att se och lära, snarare än att konkurrera om att speltid.
Absolut, men det finns ju två namn framför honom på vänsterbackspositionerna, Heath Pierce och Haitham Alessandro redan. Och på högerbackspositionerna finns det Emil Salmonsson och Adam Johansson. Och sen på mittbackspositionerna så har vi en hel drös av spelare, speciellt Patrik Dyrestam, som jag vill jättegärna se i Aachen i IFK Göteborg. Nu kommer han befinna sig jättelångt ner i hierarkin, som jag menar, även om vi får skador. Och jag vet inte om det är bäst att låna ut honom i sex månader eller någonting. För att jag hade helst velat se honom som ett alternativ ifall vi skulle få en skada på en mittback. Men nu känns det han som plötsligt det femte valet efter Heath Pierce och Tom Pettersson och gud vet vad.
Jag tror att det är viktigt att komma ihåg det, att säsongen kommer troligtvis framförallt för Blåvitt att ändras väldigt mycket till sommaren. Jag menar, vi har ju redan pratat om att vi nästan förutsätter att Vibe försvinner till sommaren. Och som jag nämnde tidigare, Pierce har ju inte kontrakt längre än i sommaren, och då är liksom lite frågan, hur ser truppen ut där och då? Och det är väl någonting, om man ska se över hela säsongen, någonting som man får börja planera för redan nu. Och det är väl lite så jag kan känna att det känns med Mats Gren i det agerandet just nu, att han, som jag har förstått i alla fall ryktesvis, så finns det ganska goda kommunikationer med en så kallad Mr. X som skulle kunna ansluta till sommaren. Och då informerar man laget till dess. Ska man köpa in någonting nu så länge under vårsäsongen, eller ska man hoppas att vi kan ta tillräckligt många poäng för att fortfarande vara med i det till sommaren när vi får in den här offensiva spelaren? Och det är väl lite så jag kan känna just med det här med Heath Pierce. Alltså, det finns nog en anledning utöver bara att se om han funkar att man skriver ett så kort kontrakt. Jag är väl egentligen mest framförallt tveksam till om han får förlängt kontrakt i det läget, att man istället att man antingen flyttar ner Tommy i väget eller får in en ny mittback i det läget. Det tror jag man ska försöka ha i baktanken då, liksom att vi kan inte köpa in en massa grejer eller sälja en massa grejer nu och sen stå utan eller stå för mycket till sommaren.
Nej, precis. Och med just Steve Pierce fall tycker jag är väldigt synd, men jag tror inte heller att han kommer vara kvar efter sommaren, tyvärr. För det vi har sett av han, framförallt senaste matchen, tycker jag att han gjorde väldigt bra. Enligt mig var det klart, han var ju bättre än Bjärsa, om man säger så, senaste matchen tycker jag. Nu satt som inte på jättemycket prov, men jag tycker han visar upp en väldigt god följsamhet. När de få gånger i Chile försökte anfalla, så var han bra på till hela tiden, så att säga. Liksom. Och Jag förespråkar ju han i startelvan, vilket vi ska komma till förr eller senare i det här programmet. Våra startelvar.
Medhåll, men jag ser honom först och främst som vänsterback.
Jag med, ska jag säga, startelvan.
Det ska jag också säga att det gör jag med.
Ja.
Och det också med MLS-experter här i Sverige och även i USA, att Heath är som bäst som vänsterback. Han är inte så jättelång, han är inte så jättedominant i luftområdet, men han är väldigt positionssäker, bra defensivt, bra brytningssäker, och som jag har förstått det vill han också själv spela som vänsterback, om jag förstått det rätt. Så att jag ser honom som vänsterback i startrövan, och jag ser ju helst bredvid honom, som sagt, Tom och Jasmyr, men så kommer det inte bli. Så att för att besvara på en fråga angående om jag är nöjd med Silly Season, så säger jag att jag hade varit nöjd ifall Lennartsson och Gren fullföljt sin plan om att det ska ha in Mr. X också på mittfältet. Men förutom det så är jag nöjd med truppen i sig.
Yes, ska vi gå in på sista punkten då? Vi har hunnit köta ganska länge, jag tror vi är på över en timme redan.
En timme och 20 minuter tror jag.
Ja, till och med. Så att vi kanske får dra igenom varsin start eller vad, helt enkelt. Där är ju frågan om vi ska låtsas att Trångna faktiskt har anlänt eller om vi inte ska göra det. Det är ju lite, det kan ju två ganska olika startuppställningar i alla fall för min del, kan jag säga, att det är förändrat ett par positioner. Så frågan är, kommer han anlända eller inte? Det är ju
en bra fråga. Fotbollskanalen verkar ju väldigt säker på sin sak, men
GT verkar ju också väldigt stört säkra liksom, så att
alltså alla är säkra på Mr. X också ju.
Ja, precis. Ja, Gren har ju förnekat att Trångberg skulle vara på gång.
Ja, det är ju det. Så att, ja, Gren har ju bara sagt det återigen. Han skulle ge besked idag, och beskedet var att han ger besked i helgen. Eller i veckan. Så att, det vi tackar ju för den.
Ja.
Det känns som att sagt, har sett som Gren i liten ask. Liksom, att beskedet är att beskedet kommer. Typ. Men när man kör startutställningen med dagens trupp helt enkelt. Inga nyförvärv in just nu, utan imorgon möter vi Malmö FF, typ. Vilka spelar, Filip?
Start, John Alvbåge. Jag tycker att det är en väldigt bra konkurrenssituation mellan Alvbåge och Sandberg. Men jag känner ändå att Alvbåges rutin känns lite säkrare än vad Sandberg gör stundtals. Och jag känner att jag hade prioriterat Alvbåge från start. Backlinjen består av Heath Pierce som vänsterback tillsammans med Bjärsmyr och Tom Pettersson som mittbackar, och Emil Salomonsson som högerback, kung Emil. Det centrala mittfältet ska bestå av Sebastian Eriksson och Gustav Svensson med Sören Riks och Ankersen på vardera kant, och längst fram Engvall och Vibe. Men jag skulle också vilja sätta ett finger om att jag tror att det kommer vara en rotation mellan Engvall och Boman från start, beroende på vilket motstånd vi möter. Jag tror inte alls att det är tänkt att Boman ska vara en ren backup, utan jag tror att Boman kan få chansen från start beroende på vilket motstånd det är vi möter.
Yes.
Ja, det är min tur antar jag.
Ja.
Det här kommer ju bli ett extremt tråkigt svar, men för jag... Trots diskussionen vi nu hade om hur vidare ska ha en ny mittback eller så som truppen ser ut idag, så skulle jag faktiskt ta ut exakt samma startelva. Och det är väl egentligen ofta samma motivation, att jag tycker Alvbåge är du ska man säga, jag tycker Sandberg är en enormt duktig målvakt och han har imponerat väldigt mycket, och jag skulle inte bli förvånad om han i slutet av säsongen tagit över första platsen i målet. Men i dagsläget så känns det ändå som att Alven har den här lilla extra rutinen som kanske behövs, speciellt om det skulle varit en väldigt viktig match imorgon. Och som sagt, i dagsläget så ser jag ju, alltså Salomonsson är i mina ögon tillsammans med Vibe de två mest givna spelarna i hela Allsvenskan just nu. Jag är extremt imponerad av vad Emil har gjort det senaste året. Och Bjärs är väl också väldigt given, får man ju säga, speciellt som han är lagkapten nu också. Och bredvid honom så tycker jag nog att Tom är den bästa mittbacken vi har, bredvid Bjärs. Och tyvärr så är jag väl inte riktigt imponerat jättemycket av Alexander hittills, vilket jag var inne på lite tidigare. Jag tror att det är en chansvärvning, eller chansvärvning, men det är en framtidsvärvning snarare än någon som ska gå in och dominera direkt. Och då ser jag väl Pierce som bättre i läget. Jag tycker han har visat att han har en ganska Han är positionssäker, han har bra spelfattning, han har ganska bra vänsterfot. Ja, jag tycker att han känns som alternativet på den kanten. Ankersen och Riks, de är väl egentligen väldigt, väldigt givna på sina kanter. Samma sak med Seb. Och återigen, jag håller Gustav aningen bättre än Pettersson på mittfältet. Speciellt om Gustav kan komma tillbaka till den formen han en gång hade. Och sen så är Vibe också väldigt given i mina ögon. Och då håller jag väl Engvall i dagsläget snäppet över Boman i alla fall. Men så, precis som Filip sa, det beror lite på motstånd. Mot ett lag som kanske backar hem, om man väljer att slå mycket inlägg, så är ju Boman betydligt bättre. Och han typ knappt missar, alltså han vinner ju varenda höjdduell han hoppar in i. Men så att, ja, jag tror det kommer rotera lite där väldigt mycket. Så att det blir ju väldigt mycket samma svar som Filip gör.
Ja, jag är inte jättemycket roligare. Den enda skillnaden jag har egentligen är att jag tycker att Sandberg är en bättre målvakt än Alvbåge. Jag kan förstå de som är kritiska för att de kommer ihåg hur det har sett ut historiskt med Sandberg. Att nerverna sitter lite utanpå skjortan ibland och sådär. Men jag som följde... När jag var nere i Portugal så hade jag väldigt mycket fokus på målvakterna, för de tränade för sig själva på en liten plan precis bredvid där utespelarna körde sina övningar. Och alltså Sandbergs högsta nivå är ganska många snäpp över Alvbåges högsta nivå enligt mig. Och så pass hög att man får ändå komma ihåg åldersskillnaden enligt mig, och så också att Sandberg är ganska tydlig med när man pratar med att är det inte i år så är det aldrig i Blåvitt ungefär. Alltså det är inte han ordinarie den här säsongen, så spelar inte han i IFK Göteborg nästa år. Utan då går han till en annan klubb i Sverige, och jag är helt övertygad att han startar i 11 av 15 klubbar allsvenskan eller något. Typ, någonstans där. Och varenda klubb i Superettan med ögonen förbundna ungefär. Så att han har haft sina problem genom åren Sandberg, men tiden har blivit äldre. Jag tycker han har blivit bättre med åldern. Han har ändå fått rutin. Han har spelat i en hel säsong i Superett till exempel. Han var med länge i U21-landslaget. Han var lagkapten i U21-landslaget. Och sagt på träning så är det, tycker jag, det är faktiskt klassskillnad om man går på mycket träningar. Vilket tyvärr är det väl många som inte får se Sandberg i den situationen, utan de har sett några få matcher med honom de senaste åren. Men på träningssätt tycker jag faktiskt att han är, det är inte bara, jag tycker inte att det är lite skillnad mellan han och Alvbåge längre. Jag tycker att han är ganska klart mycket bättre spelare faktiskt. Så det är min skillnad från er. Annars kör jag exakt samma startuppställning. Jag tycker Heath känns säkrare på vänsterbacken, för jag tycker Alisami känns som en kille vi kan slänga in på slutet om vi inte lyckas bryta upp ett försvar. För att då kan han liksom köra, för att han är bättre offensiv tror jag. Men Pierce från start, absolut. Med dagsläget, om vi inte finner nu mittback, så är det definitivt Tompa och Bersa. Emil är ju självskriven, som sagt. Och då är det liksom, då är det bara Gustav och Seb kvar på innermittfältet, och yttrarna och anfallarna tycker jag känns givna. Så att ja, nej, Sandberg in.
Ja, alltså som sagt, jag tycker, alltså det är ju, jag skulle säga att jag värderar båda målvakterna, eller ja, ställer dem väldigt högt idag, och jag kan definitivt förstå det du menar med Sandberg. Alltså det är inte, ja, vad ska man säga, jag hade inte blivit ledsen om han startade heller, istället för Alvbåge, om man säger så.
Jag unnar Sandberg all lycka och all möjlighet att få chansen i Blåvitt även denna säsongen. Jag tycker han har visat prov på extrem lojalitet, som ändå stannat i IFK år efter år och kämpat match efter match för att ta en plats mellan stolparna, och aldrig visat upp en bitter eller en sur attityd mot att han blivit petad. Och jag upplever detta som en väldigt lovande konkurrenssituation, och att båda målvakter kommer få chansen att stå många matcher vardera under säsongen, som det har sett ut tidigare säsonger.
Yes. Ja. Vi har sagt på 1,5 timme, så vi kanske ska säga att vi är nöjda där, eller vad tycker ni? Har ni något mer?
Nej, det är väl inte mycket mer att säga. Vi frågar ni om folk har ens en gång orkat lyssna så här långt.
Det är nog en ganska bra fråga faktiskt.
svenska fans är underground. Det var de som orkar lyssna på underground och som är coola nog för underground som har orkat lyssna på oss.
Kan vara så. Men för er som har orkat lyssna så tackar vi för oss helt enkelt. Vi kommer förhoppningsvis bara bli bättre och bättre med tiden, med rutin. Vi kommer antagligen... Vad sa du, Filip?
Vi kan ju be våra lyssnare också att skriva till oss eller kommentera vår artikel på Svenska Fans och komma med råd och tips om vad vi kan göra för att bli bättre och kanske även ämnen att ta upp till nästa vecka.
Absolut, och man kan även mejla oss alltid på alltidblavit@svenskafans.com, mailadressen. Så kommer det till hela redaktionen där, så att då kommer garanterat någon se det i alla fall.
Vi har ju Twitter.
Vi har även Twitter och Facebook, såklart. Så det även där kan man kontakta oss. Följ oss inte på någon av dem, så in och följ. Det är väldigt många som gör det, så att du är inte ensam.
Kom på lördag.
Kom på lördag för guds skull. Alla ska till Gamla Ullevi.
Filip.
Förutom Filip, för Filip tycker att det är viktigare med europeisk fotboll än lågt.
Nej.
nu blev det känsligt här. Men som sagt, vi tackar för er som orkar lyssna på en och en halv timmas osammanhängande tjötande om Blåvitt. Vi har sagt, jag kommer vara med varje vecka. Vi kommer målsätta in och köra varje vecka, ska sägas. Filip och Adrian kommer säkert dyka upp. Vi kommer rotera lite då och då mellan olika redaktionsmedlemmar troligtvis. Även kanske någon annan gäst någon gång. Vi får framtiden utvisa. Men ja.
Och Adrian har ju spelat mittbackar både två, så att det passar ju att vi är rotationsspelare då.
Ja.
Och en annan var ju offensiv in i mitt fält, så jag är allt du vill ha, Filip, man roligt. Så med de orden så tackar vi för oss den här veckan och på återhörande så att säga.
Tack, tack.
Tack så mycket. Ha det bra.
Alla ser ju Blåvitt. Alla människor ser ju Blåvitt. Hela världen ser ju Blåvitt.
Varför går man och ser på Blåvitt i fotboll?
Det är en fråga.
Det finns bara ett lag, det är visst.
Här kommer jag gå!